Dagens predikotext idag, den första söndagen i advent, den hämtar vi från Lukas evangeliets fjärde kapitel. Det är verserna 16 till och med 18. Vi läser i Jesu namn. Så kom Jesus till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Amen. Kära himmelske fader, vi ber dig att du ska inskriva dessa ord i våra hjärtan. Gör så att vi tror på Jesu ord om sig själv, för det är dessa ord som frälser. Amen. Ursäkta. Man brukar säga ibland, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Kanske säger man det ibland när man är lite försenad. Man vill använda det som en ursäkt. Eller kanske använder man det ibland när det är någon som är väldigt, väldigt rastlös och inte vill vänta längre. Där kan man känna igen om man är ute och kör bil med barn i baksätet. Men uttrycket kommer faktiskt från att den som väntar på något gott får en sån stor belöning när väntan äntligen är över. I våran text idag så läser Jesus en profetia om sig själv ur Jesaja. Och han vill säga till dem som lyssnar där i synagogan och till er som lyssnar här idag: den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Den som väntar på Messias behöver inte bli besviken. Det står att Jesus kommer med glädje för de fattiga. Nu så här på vintern så är det en väldigt kall årstid för de hemlösa. De fattigaste vi har omkring oss, de sitter och fryser utanför ICA eller utanför shoppingcentrum. Och även om vi ger en slant till tiggaren som sitter där, så är det fortfarande kallt. De blir glada en stund, men nästa dag så sitter de fortfarande kvar och fryser. Jesus kommer inte med pengar till de fattiga, men han kommer med en inbjudan. Jag vill, säger Jesus, att du ska vara med mig i den himmelska festen. Jag vill ge dig någonting, säger Jesus, som inte genast tappar i värde. Eller som tar slut så att man måste tigga om mer. Vi som inte är särskilt fattiga materiellt bör se att Jesus talar också om oss. För glädjen som han kommer med gäller inte bara de hemlösa, inte bara tiggarna, utan alla som är fattiga i anden. Det är ett märkligt uttryck. Fattiga i anden. Alla de människor som ser sin otillräcklighet och sin egen synd. De som vågar erkänna att inför Gud är jag fattig på goda gärningar. För dem så är Jesu ankomst och Jesu budskap en fantastisk glädje. Jesus har ett glädjens budskap. Han säger till den som ser sin egen svaghet och som förstår att inför Gud så är jag som den här tiggaren är inför andra människor. Fattig, hjälplös, i behov av nåd. När vi inser det om oss själva, då får vi ta del av det här fantastiska budskapet. Jesus kom till oss. Jesus kom för vår skull. Jag kommer, säger Jesus, med frihet för de fångna. Det berättas om den märkliga situationen det var i slutskedet av andra världskriget. När både ryska och engelska och amerikanska styrkor intog och befriade koncentrationslägren. Här hade människor gått mot en säker död. Och det berättades att i många av de här koncentrationslägren så försökte fångvaktarna öka takten i sina avrättningar när de förstod att kriget var förlorat. Det är svårt att föreställa sig den ångest människorna kände när de märkte att soldaterna, SS-officerarna var stressade. Vi har lite tid på oss om vi ska hinna mörda så många som möjligt. Vilken märklig känsla det måste ha varit när andra trupper tågade in i lägret och sa: ni är fria. Vi kommer med sjukvård och vi kommer med frihet. Israeliterna led inte på det sättet under romarna, men de hoppades på politisk frihet. Och lärjungarna frågade Jesus ibland: är det dags nu? Ska du nu befria oss från romarna? Och så säger Jesus: mitt rike är inte av den här världen. Imorgon då? Eller nästa vecka? Många människor hoppas idag att Jesus ska komma med politisk frihet till oss. Käre Gud, gör så att rätt parti vinner valet, kanske man ber. Käre Gud, gör så att det blir frid och ro i världen. Det är goda böner. Vi ska be om fred och frihet här i världen. Men Jesus kommer inte främst med en jordisk världslig frihet, utan en andlig frihet. Han kommer till människor som är bundna av sin synd och som sitter fast i sin egen skuld. Som har blivit fångna av en tanke om att Gud ska nog kunna älska mig om jag bara jobbar hårdare. Om jag bara anstränger mig mer. Jesus kommer till människor som är rädda för döden och tänker: om jag bara motarbetar åldrandet så kanske jag inte behöver dö. Om jag bara äter hälsokost utan besprutningsmedel. Om jag bara tränar tillräckligt mycket. Om jag bara går och lägger mig 10 varje kväll. Då ska jag nog kunna upprätthålla den här kroppen. Jesus kommer med frihet och han säger: bekymra dig inte för mycket över din kropp. Din fysiska kropp. Den ska dö. Och den ska återgå till jord. Men jag kommer med en himmelsk kropp, en härlighetskropp som aldrig ska bli sjuk eller brytas ner. Jesus kommer med ett budskap om frihet för dem som, oavsett om de inser det eller inte, är fångna under djävulen. fångna i en ständig jakt på mer prylar, snyggare ägodelar, en finare karriär, starkare upplevelser som kanske kan fylla livet med mening. Men det är en kapplöpning där man aldrig går i mål. Jesus kommer med frihet även till de troende som redan är återlösta. Han kallar oss till ett liv i kristen frihet. Han säger till dem som är tyngda av de bördor som de skriftlärda och fariserna har lagt på dem, säger han: kasta era bördor på mig. Följ mig. Min börda är lätt, säger han. Min börda är lätt. Jesus kommer med syn för de blinda. Så står det i Jesaja-boken. Och det återupprepar Jesus också i synagogan. Syn för de blinda. Dels ser vi att han kom med fysisk syn för många. Han botar blinda, står det, gång efter gång i evangelierna. Och det förstår vi att på den tiden var det ett ännu större under än det vore idag. För då fanns inga hjälpmedel, inga anpassade arbetsuppgifter. Utan den blinde var helt utlämnad åt andras godtycke. Men framförallt kommer Jesus också med en andlig klarsyn. Det är 7 år sedan, tror jag, som min mamma gjorde en ögonoperation. Och hon sa ju det att det var en märklig känsla när det hade läkt ihop. För helt plötsligt såg hon perfekt med ett öga. Och det hon tyckte var hennes goda öga kändes så väldigt grumligt. Kontrasten blev häpnadsväckande. När en människa får andlig klarsyn, då blir det som tidigare har varit dunkelt och suddigt och svårt att förstå plötsligt tydligt. Jesus undervisar folket med liknelser. Och många säger att de är svåra att förstå. Vad menar han egentligen? Och så säger han till lärjungarna: sätt er ner, ska jag förklara. Han skänker dem andlig klarsyn. Och så säger de: jaha, var det så du menade? Nu förstår vi vem såningsmannen är. Och nu förstår vi vad den bördiga jorden var. Och stengrunden, vad den var för någonting. Tistlarna. Allt är så tydligt nu, tycker de. Så är det också för oss. Bibeln, som kan kännas svår att förstå ibland, den blir väldigt lätt för den troende. Den som är syndig, och det är alla, får förlåtelse för Jesus skull. Svårare än så är det inte. Profetierna på Gamla testamentets tid, som ibland till och med profeten hade svårt att förstå, de är så tydliga för oss idag. De handlar ju om Jesus. Med andlig klarsyn så blir undervisningen tydlig och enkel. Påskens märkliga under, när den korsfäste uppstår och graven är tom, det är ett sånt tydligt vittnesbörd, tycker vi, om Guds allmakt. Men Stora rådet, när de får höra det, säger: det här måste vi tysta ner. Här har ni en extra muta. Tala inte om detta, säger de till vakterna. De är förblindade och förstår inte ens när Jesus uppstår från de döda att han är Messias. Eller vid pingsten, denna märkliga uppfyllelse av profetian i Joels bok, när lärjungarna profeterar, predikar på olika språk, språk de inte ens kan själva. Vad säger förnekarna? De har druckit sig fulla på starkt vin. Blicken är grumlig till dess att den helige ande ger oss klarsyn. Och framförallt, Jesus vill att vi ska få sån klarsyn så att vi ser vår egen synd. Så att vi ser att själva kan vi inte rädda oss. Inte ens med våra hårdaste ansträngningar. Men han vill också att vi ska se att lösningen på problemet med otillräcklighet, med synd, med sjukdom, med döden, den lösningen heter Jesus. Han säger till människorna som hade samlats i synagogan: dessa ord talar om mig. Och det säger han till oss också. Dessa ord talar om mig. Ni behöver inte leta vidare efter någon annan. Ni behöver inte treva omkring i ett förvirrat andligt landskap och fråga er själva: vem kan man lita på? Det finns ju så många kyrkor. Det finns ju så många religioner. Det finns ju så många andliga vägledare som vill leda dig till ett bättre liv. Men Jesus säger: dessa ord talar om mig. Öppna dina ögon och se. Jag har lösningen på ditt problem. Till sist talar Jesus också om att han kommer med frihet, inte bara för de som är fångna, utan för de som är förtryckta. Även vi kan känna av förtryck. Men ofta kommer de här svårigheterna från saker som bor i vårt eget hjärta. Han talar om att vi ska få frihet en gång från frestelserna som plågar oss här. Det som gör det svårt att vara kristen. Vårt eget syndiga hjärta. Han talar om att vi ska få frihet från det förtryck som andras förväntningar kan innebära. Många varnar för julstressen. Många varnar för att man ska inte gå omkring och må dåligt nu när julen närmar sig, för att hemmet ska vara perfekt och alla julklappar uppskattade. Varför innebär den här fantastiska högtiden stress och oro för oss? Det är ju väldigt onödigt faktiskt. Men vi lägger gärna bördor på oss själva som egentligen inte är viktiga. Inte nödvändiga. Men sådana tankar om att vi är otillräckliga och måste göra mer och kämpa hårdare, de tankarna ska vi få frihet ifrån, säger Jesus. Han säger också att han kommer med ett budskap om frihet från sorgen, från tårarna och från lidandet. Jesus talar om att i himmelen, där finns inget av detta. Inga frestelser, ingen bedrövelse över min egen svaghet, inget yttre tryck på den jag borde vara och det jag borde klara, och ingen sjukdom och ingen död. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Kanske är det någon här som är lite otålig i sin väntan på Jesu återkomst. Men då lugnar Jesus oss. Och så säger han: Gud dröjer inte. Gud är inte sen med att uppfylla sitt löfte, utan allting sker i den tid som han har bestämt. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader, vi ber dig att du ska hjälpa oss att klamra oss fast vid adventstidens budskap om att vi kan lita på att du kommer tillbaka. Vi längtar efter den dag då vi får hälsa dig välkommen som man gjorde i Jerusalem för 2000 år sedan. Vi längtar efter en dag då vi ska få sjunga Hosianna inför din tron och tacka dig och hylla dig för frälsningen undan synd och död. Vi ber i ditt eviga namn. Amen.